kan låsas in i Sverige om regeringen får som de vill. Om kriminalvårdens prognoser stämmer kan det om 10 år finnas 35 000 fängelseklienter jämfört med runt 6 000 idag. Står Sverige på tröskeln till ett helt nytt system? Varför vill politikerna låsa in så många fler? Och var ska alla få plats? Det här är Älskade politik. Idag ska svenskarna bli Europas mest inburade folk. Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion är Lina Lund.
Hej!
Hej! Och Sofia Tanaka.
Hej!
Hej!
God förmiddag och varmt välkomna till den här pressträffen där vi ska presentera skärpta straff. Då är den, ska vi säga, stora översynen av brottsbalken och den svenska straffrätten som har aviserats.
Skärper straffen, lägger också särskilt fokus på brottsoffer. Det är dags att vi flyttar fokus då från förövaren till brottsoffret. Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte okej att vara kriminell.
Det är inte okej att vara kriminell. Det säger alltså ex-polisen och Robinson-vinnaren och den liberala riksdagsledamoten Martin Melin som på en pressträff tillsammans med bland andra justitieminister Gunnar Strömmer sa då att den här regeringen sätter nu ner foten ordentligt. Men Lina, vad är det regeringen tillsammans med SD då vill göra för att stoppa brottsligheten i Sverige?
De lägger ut en hel bombmatta av olika förslag som ska göra det jobbigare för tjuvar och banditer och återupprätta tryggheten för hedliga medborgare. Mm. Ledordet har ju varit danska straff för svenska brott eller ett paradigmskifte.
Ja, det har man hört några gånger.
Gärna talar om. Mm. Och några snabba exempel då. Skärpta straff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar, ungdomsfängelser, visitationszoner. Numera kallas de för säkerhetszoner. Mm. Man vill begränsa villkorlig frigivning, kriminalisera rymning. Man för en diskussion om att sänka straffrättsåldern och så vidare. Och det ska ju sägas att den här iven att skärpa straffen började ju redan under Socialdemokraternas tid i regeringen. Men den här regeringen vill ju göra ännu mer och ännu snabbare.
Ja, alltså, och det här gör ju att det blir ett jättetryck på kriminalvården. Alltså, de har en enormt omfattande utbyggnadsplan och bara spottar ur sig beslut på att alltså, det ska bli fler platser på befintliga fängelser, men det är också planer på nya anstalter. De bygger baracker och de gör om besöksrum till celler. Och de har ju sagt att i den här planen som ligger, och den kan ju såklart ändras, så ska de få fram 27 000 platser på anstalter och häkten till 2033.
Men Sofia, du har ju skrivit om det här nu en del och du var ju på plats också då på en anstalt utanför Stockholm. Hur var det där?
Jo, men jag var på besök då och jobbets vägnar.
Mm. Och frågade, bra att du lade till det ändå.
Jag frågade då en kriminalvårdare, kan vi få kika in i en cell? Kan vi få se hur det ser ut? För det handlar om att de ofta dubbelbelägger nu. Alltså de får sova två personer i varje, förut var det ofta en. Mm. Och då sa hon att nej, men det går inte. För det är ju knökfullt. Hon sa att nästa person som kommer till den här anstalten får sova på en madrass i dagrummet. Så fullt är det. Och så håller de på och trixar just nu. Så man ska ju komma ihåg att alltså utgångsläget här är ju en oerhört ansträngd kriminalvård. Alltså som nu ska ladda upp för att det kommer tusentals fler brottslingar.
Just det. Så det är inte världens lättaste uppgift.
Längre tid. Nej, det är ju lite av ett akut problem för kriminalvården redan.
Hårdare straff vill regeringen då alltså se. Kriminalvården ska rusta upp och det ska gå fort. Varför vill man höja straffen just?
Ja, men bakgrunden är förstås den här allvarliga våldsbrottsligheten i Sverige. Vi har skjutningar och sprängningar i en omfattning som saknar motstycke i andra jämförbara länder. Och som också i högre utsträckning drabbar personer som bara råkat komma i vägen. Man pratar om felskjutningar eller folk som får radhuset söndersprängt när gangsten råkar ta fel port. Det är liksom en helt annan typ av kriminalitet än vad man pratat om tidigare. Det är inte längre Jönssonligan eller tjuvarna i Pippi Långstrump-filmerna. Och regeringen drar ju då slutsatsen att det går inte att komma åt det här grova våldet om man inte också plockar bort bombmakarna och skyttarna från gatorna, alltså låser in dem.
Mm.
Och när det gäller då liksom synen på nytt med just fängelsestraff, så har ju regeringen identifierat att det funnits lite ett glapp mellan, vad ska man säga, det allmänna rättsmedvetandet, alltså vad folk i gemen tycker är ett rimligt straff, och de straff som de facto dömts ut i våra domstolar.
Så straffen har liksom varit kortare än vad de flesta personer tror att de ska vara eller tycker det är rimligt. Ja, är det så man ska förstå det?
Ja, men precis. När som institutet i Göteborg, som ju mäter vad svenska folket tycker i alla möjliga olika frågor, så kunde de här om året visa att 9 av 10 tillfrågade ville se skärpta straff för gängkriminella, och bara 3% tyckte att det skulle vara ett dåligt förslag. Och de skriver att förslaget om hårdare straff för gängkriminella är det mest populära förslaget som funnits i SOM-undersökningarna på över 10 år.
Oj, okay.
Och det här var då före svarta september och den våldsvåg vi sett det senaste året.
Alltså man kan ju flika in här att i Tidöavtalet står det också att straffen ska bli mer rättvisa, och det säger ju också en del om hur man ser på straffet.
Just det, och i det här, om man då ska förklara regeringens resonemang i detta, så har ju en viktig del av hela den här omläggningen varit att, som de säger, flytta perspektivet från gärningsmannen till brottsoffret. Man ska ta större hänsyn till brottsoffrets rättigheter och rätt att liksom skyddas från kriminaliteten. Man har tillsatt en utredning om att förbättra möjligheten för brottsoffer att få ersättning, och också titta på om det här med frihetsberövande ersättning, alltså pengar man kan få som efter att ha suttit i häkte eller så, om de ska begränsas. Så att, det är ett viktigt medskick från regeringshåll.
Men om man då tänker i det här med mer rättvisa straff då, det kanske är lite mer hur folk ser på straffskalan, måste säga. Men funkar det då med högre straff för att liksom lösa brottsligheten, för att det ska bli färre brott?
Alltså, själva den avskräckande effekten av skärpta straff för människor i allmänhet är väl ganska ifrågasatt.
Mm.
Enligt forskningen är det väl effekterna i stort marginella. Men alltså, så mycket förstår man ju att de människor som sitter i fängelse inte kan begå brott just då. Och det är ju också ett väl använt argument i debatten just för de som vill ha långa straff. Alltså, lås in dem länge så är vi av med dem länge. Det finns ju också forskning som pekar på att det hjälper för att få ner brottsligheten. Men man kan ju också ifrågasätta om det är värt det, med tanke på vad det kostar att ha folk inlåsta.
Inkapacitering brukar man ju prata om. Det har blivit som ett nytt modeord i debatten. Och det finns ju vissa forskare som pekar på att om man då inkapaciterar, alltså låser in brottsbenägna i en viss ålder, då man är som mest brottsbenägen, det brukar väl vara någonstans runt mellan 15 upp till 30 års ålder, så gör det att när personen väl kommer ut så är man för gammal och trött för att orka ge sig in i den här livsstilen på nytt.
Precis, så får man ju automatiskt lite mindre återfall i brott. Men sen finns det ju också studier som visar att det snarare är risken för att bli gripen, alltså risken för att bli dömd överhuvudtaget, som avskräcker. Och då kan man ju se det som att det är mer motiverat att satsa på polis och åklagare, så att man verkligen åker fast och inte bara förlänga straffen.
Just det, för det har också varit ett problem att man inte har liksom kunnat klara upp brotten. Så då spelar det ingen roll hur höga straff man har. Är det...
Precis.
Det har ju varit försvinnande låg uppklarningsgrad vad gäller brottslighet just i gängmiljöer. Jag vet siffror från ett par år sedan, så tror jag det var 5:e mord i gängmiljö som klarades upp. Nu på sistone verkar det som att polisen har flyttat fram sina positioner och det ser något bättre ut. Men det är klart att, ja, vad spelar det för roll att skärpa straffen om så få ändå åtalas och döms?
Men Sofia, jag fastnade lite på en fråga som du ställde, och sen svarade du inte på den. Men jag vill verkligen veta, vad kostar det?
Jo, men det kostar att ha någon i fängelse.
Ja.
Det kostar ungefär 1 miljon kronor per år. Att
ha en person?
Ja, en person inlåst, och då är det i snitt. Det kan ju kosta mer på slutna anstalter till exempel än i öppna anstalter. Det är ungefär 3 500 kronor per dygn.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror. kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ett land då som har gjort den här grejen med inkapacitering då, som vi kallar det, och som också har dykt upp lite i debatten är kanske något otippat i Sverige, El Salvador.
For 10 days, the country's national police has been operating with less restrictions. They say they've arrested over 6,000 suspected gang members, tracking them in neighborhoods, inside homes, and even hiding underground.
Där vann ju precis presidenten Nayib Bukele valet med en jätteseger. Och den har liksom attribuerats till att han har då vunnit kriget mot gängen. Vad är det som har hänt där?
Ja, men El Salvador, ett land med 6 miljoner invånare, har på ganska kort tid gått från att vara ett av världens farligaste länder med, jag tror, flest mord per capita till att befolkningen åter vågar låta barnen leka ute på gatorna. Och mycket av det här tillskrivs ju då de åtgärder som Nayib Bukele satt in. Han verkar ju ha lyckats med det där som där svenska politiker går bet, alltså kuva gängvåldet. Det har inte skett genom terapisamtal och frivårdsinsatser, utan om att liksom sätta en ganska betydande del av landets befolkning i finkan. Jag tror att siffran är omkring 2%. Och de här drakoniska, får man säga, åtgärderna, det handlar om undantagstillstånd, massarresteringar, man har spridit bilder på avklädda och kuvade fångar som är uppställda i liksom långa rader. De har ju fått väldigt hård kritik också av människorättsorganisationer. Och det kommer varningar om att El Salvador håller på att förvandlas till en form av diktatur. Samtidigt ska man säga så röner de här åtgärderna rätt stort stöd i befolkningen. Bukele blev ju, precis som du sa, omvald häromdagen med över 80% av rösterna, närmast nordkoreanska siffror på det. Och i den svenska debatten då tycks ju vissa var ganska imponerade av den här förmågan till problemlösning, medan andra snarare ser landet som ett skräckexempel.
Men är det här då, alltså El Salvador då, man har sett det dyka upp, man har sett de här bilderna, är det en förebild för Sverige på något sätt?
Ja, men det är väl lite symptomatiskt att den svenska debatten börjar plötsligt blicka mot ett land som är så fundamentalt annorlunda från Sverige. Det är fattigt, det har varit underutvecklat, det har varit krig. Det är otroligt auktoritärt, för att då leta svar på vår tidsproblem här hemma. Men ska man vara krass så är det ju inte på andra sidan Atlanten som den verkliga inspirationen hämtas ifrån, utan andra sidan Öresund. I vanlig ordning är ju Danmark numera föregångsexemplet för partier från mitten till höger.
Även om, var det inte så att också Ulf Kristersson var och träffade borgmästaren i New York för att prata om brottsligheten. Förlåt, jag vet inte varför jag tog upp den bollen där, men det gjorde han. Men den här synen då på att högre straff är en sak som man vill implementera, det har inte alltid sett ut så i Sverige.
Släpp fångarna loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl.
Och aldrig jag tror att det går av sociala.
Hur har synen på just straff och kriminalvård har förändrats genom åren här?
Man kan backa bandet till det glada 70-talet, en brytpunkt för mycket mycket av synen på politik i Sverige och inte minst kriminaliteten. Då tittade man på brottslighet som en liksom konsekvens av social ojämlikhet och brist på resursfördelning. Man såg att den kriminella skulle liksom inte straffas utan få vård och behandling. Och det är en princip som delvis är vägledande även än idag. Och man såg under ganska lång tid med skepsis på just fängelsestraff. Och tittar man hur brottsbalken, alltså straffrätten, är skriven idag, den reformerades 1989, då är den skriven så att fängelsestraff ska undvikas om det finns lindrigare alternativ. Att liksom frivård, böter är i princip alltid bättre. Det kallas ju för fängelsepresumtion och kommer någonstans av 70-talets idéer om att det var samhällets ingripande i individers frihet som var det verkliga problemet, inte brottsligheten i sig. Och den uppfattningen utmanas ju på väldigt bred front. Tidepartierna är ju överens om att den här fängelsepresumtionen ska avskaffas och helst ska hela brottsbalken då reformeras.
Så man har gått bort från den synen på att vård är bra, kan man säga så?
Ja, men det tål ju att sägas att straffen har ju blivit längre ända sedan 1980-talet. Alltså det är ju inte Tidepartierna som har dragit igång det här med att skärpa straffen. Men det kommer ju däremot att accelerera nu med hjälp av Tidöavtalet.
Har Sverige då, man har ändå haft, liksom har Sverige stuckit ut i när det kommer till vilken typ av straff man ger ut eller hur många människor som man sätter i fängelse?
Jo, men alltså Sverige har ju haft relativt korta strafftider jämfört med många andra länder.
Mm.
De är ungefär som i övriga Norden och vissa västeuropeiska länder som till exempel Nederländerna. Men man kan, om man ska jämföra med ett extremt exempel, USA, om vi ändå är inne på extrema exempel,
El Salvador,
USA, där har man ju en helt annan syn på straffens längd. Jag har lite exempel här, att under 2010-talet i Sverige så var strafftiden omkring ett år i genomsnitt och 2012 var den i USA 3 år. Och där har man ju också 10 gånger fler personer i fängelse per capita än i Sverige. Och kanske prata mer om det här egenvärdet i att låsa in brottslingar än vad man gjort historiskt i Sverige. Mm. Även om det kanske är på väg att ändras nu.
När vi pratar om det här skiftet i synen på straff och brottslighet så syns det ju inte minst i hanteringen av unga kriminella. Fram till nyligen så har det funnits en bred uppfattning om att unga personers hjärnor inte är färdigutvecklade. De är därför inte kapabla att förstå och ta ansvar för sina gärningar och därför bör de inte straffas som vore de en vuxen. Och där har man ju nu gjort halt om. Mm. Det finns en liksom tung uppfattning om att barn som mördar måste låsas in. Och då får vi de här förslagen nu om sänkt straffrättsålder. Det är inget förslag, det diskuteras vet jag inom regeringen och i samarbete med Sverigedemokraterna. Man utreder ungdomsfängelser och ungdomsrabatten för dem mellan 18 och 20 är avskaffad sedan tidigare. Och jag tror att de här förslagen hade varit svårligen gångbara för några år sedan.
Och det här blir det ju ytterligare tryck på kriminalvården då, som inte bara ska liksom bygga ut med tusentals platser utan som ska också ta hand om de här ungdomarna 15-17 år och skapa särskilda ungdomsavdelningar på fängelserna.
Idag är ju också SIS-hemmen någonstans för unga, där unga kriminella hamnar. Och bara igår här på måndagen så höll ju regeringen en pressträff om att man vill helt göra om det systemet.
Ja, de vill lägga ner, eller de vill göra om SIS helt. Och där pratar man ju då om det här med att det ska bli ungdomsfängelser istället. Och att då brottslingarna, de unga kriminella, ska bort från SIS-hemmen så att man kan vårda andra typer av ungdomar där som behöver annan sorts hjälp så att de inte ska behöva vara på samma plats.
Just det. Om vi då grottar ner oss lite i den här siffran som ändå är 35 000 fängelseklienter då om inte ens 10 år och det jämförs då med strax över 6 000 idag. Det är ju en stor siffra. Kan man säga.
Ja, och det ska verkligen betonas, och det har kriminalvården verkligen understrukit det, att det är en prognos, och det är väldigt svårt att göra en sån. De har försökt att komma fram till den här siffran, och det de har gjort är att de har tittat på 12 punkter i Tidöavtalet som kan ge en tydlig effekt på antalet klienter inom kriminalvården. Om man ska peka på någonting så är det till exempel att det finns en formulering om att dubbla straff för gängkriminella. Och det finns ju också ett färskt exempel att nu vid årsskiftet så skärptes straffen för en rad olika brott. Till exempel fördubblades minimistraffet för grovt vapenbrott. Det är alltså 4 år nu från 2 år tidigare. Och bara där kommer det ju ramla in fängelseår om det skjuts lika mycket som det har gjort hittills och folk verkligen grips. Alltså ett fängelseår, det är alltså en fånge som sitter inne i 1 år på anstalt. Och om man bara tittar på ökningen i fängelseår, alltså effekten av alla förändringar som görs just nu av regeringen och Sverigedemokraterna, så gör kriminalvården bedömningen att de fängelseåren kan öka med 450% till 2033.
Det är så alltså höga siffror.
Tiotusentals typ fängelseår.
Just det, tiotusentals fängelseår mer.
Liksom. Sen är det ju många av de här reformerna som inte har börjat gälla. De utreds fortfarande, man vet inte exakt när de införs. Så man kan ju verkligen förstå att det är inte lätt för kriminalvården att räkna ut det här. Men de måste ju försöka, för det tar ju väldigt lång tid att få fram de här platserna.
Och är det så då att kriminalvården, de säger då att prognosen, även om den är osäker, den är 35 000 platser. Men de säger också att de kommer inte kunna få fram 35 000 platser.
De säger ju 27 000 platser på häkten och anstalter.
Mm.
Så det är mycket möjligt att det blir att det är alldeles för få platser. Men det här är ju vad de maximalt kommer att kunna få fram.
Mm.
Men liksom när de maxar sin förmåga.
Det är ett högt scenario som vi inte alls är säkra på. Vi är visserligen så att säga trygga med att vi har gjort våra bästa möjliga bedömningar, men det är teoretiskt. Vi är mitt i kanske den största förändringen och i modern tid för kriminalvården.
Och om den här prognosen då slår in, då skulle Sverige bli ett av de länderna i Europa som har flest fångar per capita. Vad skulle det innebära för fängelserna och för de som sitter i fängelserna?
Alltså jag pratade med kriminalvårdens generaldirektör om det här och jag ställde frågan då, hur ska ni klara den här anstormningen av dömda? Han hade ju ett enkelt svar. Alltså vi måste. Det finns ju ingen annan myndighet som kommer att låsa in de här personerna. Men de är ju öppna med att det kan bli svårt att fortsätta det vårdande arbetet fullt ut, alltså förhindra återfall i brott. De räknar iskallt med att de måste sänka personaltätheten med 30%, alltså i den planen för utbyggnad som ligger. Och alltså, om det är något parti som inte brukar trycka så jättemycket på just vårddelen, så är det ju Sverigedemokraterna som har haft ett ganska hyggligt inflytande på Tidöavtalet, skulle man kunna säga. Vi minns ju kanske vad Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal inför valet 2022 när han föreslog att kriminalvården skulle byta namn till Straffverket.
Det var inte kriminalvården som pigga på, om jag minns rätt.
Nej, Jimmy Åkesson sa ju att kriminella ska hållas, citat, borta från hederligt laglydigt folk, slutcitat. Och där har vi ju det här argumentet igen, alltså som jag pratade om, att brottsligheten minskar för att de kriminella helt enkelt är inlåsta, alltså inkapaciteringseffekten. Och då kommunicerar man ju att det är det som är syftet med straffet.
Just det.
Jimmy Åkesson har ju kritiserat svensk kriminalpolitik för att bygga på någon sorts saft- och bullepolitik. Jag tyckte, bara som en anekdot, det var roligt. Du och vår kollega Hans Olsson besökte ju Kumlaanstalten. Och tillsammans med Gunnar Strömmer som var där också. Och då hade ju de intagna förhandlat till sig vinbröd för att uppträda snällt under ministerbesöket.
Klassisk saft- och bullepolitik.
Exakt.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det kommer, oavsett då om prognosen kommer slå in eller inte, så låter det ändå som att det kommer bli fler personer i fängelse i Sverige. Hur ska de alla få plats? Vad finns det för idéer på hur man ska lösa det här? Är det baracker och dubbelbeläggning eller behövs det mer?
Ja, men en idé är att upphandla fängelseplatser utomlands. Regeringen har sneglat mot Norge som hyrt platser i Nederländerna tidigare. Och bakgrunden var att, precis som i Sverige idag, det var fullt i norska fängelser. Så jag såg en siffra att mellan 2015 och 2018 så avtjänade knappt 1000 norska fångar sitt straff då på nederländska anstalt.
Finns det några länder man har nämnt då i Sverige?
Alltså det finns ju en utredning nu som ska vara klar i december, och där ska man ta fram förslag på länder och till och med liksom ge förslag på konkreta avtal. Mm. Så det är ganska långt fram i processen det här ändå med att hyra. Det är inte bara ett förslag i debatten.
Nej, just det.
Det här fick ju, det norska exemplet fick ju rätt mycket kritik för att bryta mot mänskliga rättigheter. Man tyckte det var onödigt dyrt. Norges civilombudsman riktade svidande kritik mot detta. Och man kan ju förvänta sig att en liknande debatt i Sverige tar vid framöver. Men den norska dåvarande justitieministern Sylvie Listhaug från Fremskrittspartiet, hon tyckte att det var en stor framgång. Det har varit en succé, har hon sagt. Nu är kön avverkat och det har gett möjlighet att genomföra underhåll och renoveringar av fängelseplatser i Norge.
Just det. Kriminalvården har ju också nosat på tanken att hyra båtar, alltså fängelsefartyg. Men som jag har förstått det så finns det inte så många lämpliga fartyg att tillgå. Så de funderar på om det inte är billigare att bygga på land istället.
Finns det fängelsefartyg?
Det finns ett antal fängelsefartyg som har använts, men det krävs ju ganska mycket specifika liksom, detaljer för att de ska kunna användas just till fängelser. Just och det finns ju samma krav på ett vanligt fängelse, till exempel brandutvägar och sånt.
Det kan ju ibland kännas lite som att vara i ett fängelse och vara på en färja. Är det då konsensus i svensk politik idag att längre straff är vägen framåt, Sofia?
Jag tycker att vi ska ändå komma ihåg att även den förra regeringen var precis lika sugna på att lista alla straffskärpningar som de hade genomfört när de satt vid makten. Och betonade hela tiden att gängen skulle tryckas tillbaka med hjälp av strängare straff. Så det är ju, som vi har sagt här några gånger, att det är ju ingenting nytt för den här regeringen ändå.
Visst är det så, precis som Sofia säger, det finns ju ganska små nyansskillnader. Socialdemokraterna har varit kritiska till de här visitationszonerna, men i stora drag skriver ju även de under på avtalets kriminalpolitik. Det som skiljer i debatten är väl att partierna i opposition oftare trycker på behovet av förebyggande åtgärder. Hur ska man förhindra nyrekrytering in i gängen? Och de tycker att det här är någonting som ofta hamnar i skymundan i den här tävlingen om vem som kan föreslå flest hårda straff.
Ja, men till exempel Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså de pratar ju om att straff bör skärpas, men då pratar de mer om vissa straff och inte de här generella straffskärpningarna. Och de vill ju som sagt också betona förebyggande arbete, satsningar på skolan och så vidare. På ett helt annat sätt, även om det regeringen och Sverigedemokraterna också tar upp det ibland.
Kriminalpolitiken är ju ett av de här områdena där Socialdemokraterna inte vill ha någon större konflikt med regeringsunderlaget. Man har identifierat kriminalpolitiken och migrationspolitiken som en sån område man helst vill ha bort för att föra diskussionen på en annan planhalva.
Som av en händelse så kommer jag att tänka på ett begrepp som brukar användas inom kriminologin som heter straffpopulism. Som innebär alltså att politiker tittar mer på vad allmänheten verkar vilja än vad forskningen säger. Och de som kritiserar alla de här straffskärpningarna brukar ju säga att det här är precis det de håller på med. Alltså politikerna vill vinna väljarna snarare än att göra det som är bäst för att förebygga brott.
Men nu när brott och straff har blivit en så himla stor fråga bland väljarna ändå, som till exempel som institutet visar. Borde det inte vara rimligt att vilja söka konflikter i den här frågan? Eller är det liksom en död politisk fråga även om den är viktig?
Jag tror man tittar på opinionsmätningar. Vi nämnde SOM-institutet som frågat svenskarna om huruvida de tyckte det är bra förslag med skärpta straff för gängkriminella, och 9 av 10 sa ja.
Det är inte så många att vinna där, om man tänker tvärtom.
Det är några som går till Vänsterpartiet och Miljöpartiet på flanken.
Det här är ju ett ämne som hela tiden dyker upp i medierna. Alltså, vi har ju haft väldigt mycket skjutningar och sprängningar och det har varit lugnt ett tag. Men nu har det återkommit igen och då är det hela tiden högt på agendan.
Ja, och med de slutorden så satte vi också det högt upp på agendan i dagens podd. Och vi är nu inne på övertid. Men jag tänkte bara, för de som vill förkovra sig mer i fängelser, men kanske på ett lite mer lättsmält sätt, vad har ni några tips på era bästa fängelseserier?
Ja, men så då måste jag ju nämna det här huset.
Ja, den danska.
Ja, den danska serien. Alltså, den visar ju hur starka fångar styr på ett fängelse. Och sen inför de nolltolerans och det går inte så jättebra efter det. Det man kan säga är att det kanske inte är jättebra reklam för att jobba inom kriminalvården, som ju desperat försöker värva personal nu i och med den här stora utbyggnaden.
Det är inte den som kriminalvården kommer lägga ut på.
Nej, de ska inte använda den som reklamfilm. Men den är otroligt spännande.
Ja, den är väldigt spännande. Lina, har du någon?
Ja, men jag ville dra till med en sådär, vad kan det vara? 20 år gammal, fantastisk svensk dramaserie, Tusenbröder.
Ja, älskade den när jag var liten.
Andra säsongen, Hoffas kamp för att ta sig ur fängelset.
Var det saft och bulle fängelse?
Nej, det var ganska tufft va?
Ja, om jag minns rätt. Men det var länge sedan jag såg den. Men den är också väldigt, väldigt bra. Så då har ni någonting att göra här under den kommande veckan. För att vi är tillbaka med Älskade politik om en vecka, nästa onsdag. Tack Sofia.
Tack.
Och tack Lina.
Tack.
Och tack för att du lyssnade. Och vill du ställa en fråga till oss som vi kan svara på i podden, så mejla den till evelyn.jones@dn.se. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Musik och klippning gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Riksdagen, Sveriges Radio, Aftonbladet och NBC. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.